Podplay.
Och det här är del två av Alinas berättelse.
Tar din relation slut här?
Nej, det blev bara värre och värre. Jag minns inte om han hade varit på krogen, men jag minns att han hade druckit när han ringde till mig. Och sen åkte jag hem dagen efter. Och jag låste in mig i sonens rum. Och jag berättade för mamma och pappa vad som har hänt. Och jag sa att jag behöver tid. Just nu hade jag inte haft min son. Jag hade nog inte velat överleva. Det var fruktansvärt. Och jag fick för mig att ja, jag valde ju att barnet skulle dö. För han kastade så mycket skit. Jag fick höra att ja, du vill inte ha barnet. Det är därför du valde det här. Men han glömde bort varför vi gjorde det. Och det var någonting vi kom överens. Och läkarna pratade med båda.
För jag vill fråga dig, du sa till läkarna att du är gravid innan de gav dig smärtstillande och lugnande, eller var du så pass?
Han berättade för ambulansen, tror jag. När han ringde, minns jag, kom ihåg, då han halvskrek att min tjej är gravid, någonting är fel. Hon skriker, hon säger att det brinner inuti henne, någonting är fel. Och han sa det, att jag var gravid.
Och ändå gav de dig smärtstillande. Ja. Varför gjorde de det?
Det enda de sa att det här ska du få, och det här kommer göra att smärtan försvinner.
De tog inte hänsyn till att det här skulle vara farligt då för fostret?
Nej. Då gav de två sprutor på varje ben, eller låret. Så det var nog morfin de gav mig. Men smärtan försvann ändå inte. Men då gav de Gavison, tror jag, flytande. Och sen sa de att jag hade blödande magsår. Och sen omeprazol fick jag äta. Och smärtstillande. Men jag varit inlagd, tror jag, 2 dagar.
Hur är ditt liv framåt nu?
Det tog 7 år. Och både jag och sonen fick gå igenom hemska händelser med han. Han blev tagen av polisen för fortkörning. Och han körde av vägen när han var full. Han blev hundbiten av en polishund. Jag jobbade som personlig assistent då. Då skulle jag jobba kväll. Då hade han sonen. Då är det min äldsta då. Då fanns det inte yngsta. Eller våran gemensamma. När jag ringer till sonen, då hör jag att han åker bil. Då sa han att mamma, men vi är på väg till McDonald's. Vi ska köpa en Happy Meal. Då ringer jag till han. Så hör jag att han har druckit. Då har han med lugnare röst. Då frågade jag, vem är du med? Jo, men jag är med en kompis. Och jag visste att den här personen ska inte vara närheten av barn. Han hade alkoholproblem. Och han tog andra saker också, som så mycket jag visste om. För jag visste vem det var. Och han är ingen och jag hade velat hänga med direkt. Då ringde jag till chefen. Sa som det var, att jag måste åka hem. Nu är sonen viktigare än jobbet. Jag åker hem nu. då hade vi en kollega som bodde nästan bredvid, så att hon kom över så att jag kunde, eftersom det ska alltid vara två personal med den personen som vi jobbade åt. Så tog jag taxi hem. Då ringde jag till polisen och berättade att han har min son och en till. Och jag vet att han har druckit. Och de är på väg hem från McDonald's. Och han blev tagen precis innan han skulle parkera in bilen. Jag tog sonen och gick därifrån. Och eftersom han hade hunnit parkera bilen, så de kunde inte ta in han. Det var då han blev biten av hunden. Hunden märkte att någonting var det. Och så han hade ett jättestort märke på handen. Då var det mitt fel. Och sen ett annat tillfälle var när jag var höggravid med yngsta.
Och ni fick ett barn tillsammans ju.
Mm. Idag är han 7 år. Och jag visste att den dagen när jag skaffar barn med den här personen, så vet jag att jag kommer ha sonen själv. För han hade ju ett barn innan jag träffade han. Och då var det mamman som hade barnet, och jag tvingade han åka tillbaka och hälsa på sitt barn. Och då var jag tvungen att följa med honom så att han kunde vara med sitt barn. Så träffade han sitt barn 7 gånger på 7 år. Då visste jag att den dagen när vi kommer skaffa barn, så han kommer inte ha, alltså han kommer inte vilja vara delaktig. Så vi gjorde slut när sonen var 2,5 år.
Var det något mer som hände då? Eller vad var det som gjorde att ni faktiskt gjorde slut?
Vi var och hälsade på några kompisar. Men då bodde vi på ett hotell. Jag var på toa. Och då skulle han visa mig någonting som hände där ute. Och då ropar han på mig samtidigt som han säger vad som händer där ute. Och sonen var ju nyfiken. Jag bara, men vadå? Vart hon är då? Hur då? Då sprang han mot fönstret. Då tar tag i han sonen och puttar allt vad han kunde. Så sonen fick jätteont.
Han puttade honom i fönstret?
Ja. Och då sa jag, vi åker hem nu. Och sen pratar vi. Då sa jag till sonen att jag lovar, jag kommer lämna han när vi kommer hem. Det lovar jag dig. När jag lovar saker så håller jag det. Det här ska aldrig hända igen. Då gjorde jag slut. Men där var det, du rörde min son. Jag fick gå igenom mycket med min äldsta. Han är bara min. Ingen rör honom. Det blev ett helvete när jag lämnade honom. Än idag, det har gått nu 5 år, han fortsätter. När jag lämnade honom, så han fick ta mitt rum. Men jag sa det att du dricker inte här. Men är det så att om du dricker så är du inte välkommen. För han hade ingenstans att ta vägen. Men han skulle prata med en kompis. Och då fick han bo där. Men han bodde hos mig 2 veckor tror jag. Och då, det gick ganska bra. Men jag vågade inte vara hemma. Eller så hade jag någon kompis som tog soffan och sov. Då var det båda sönerna, jag sov i äldsta sonens rum. Då låste jag alltid dörren. Men när han väl flyttade ut, så det blev bara värre och värre. Eftersom vi hade fortfarande gemensam vårdnad, så han tog sonen från förskolan och stack iväg. Så jag fick ju meddelande att nu har mitt barn lämnat förskolan.
Hur kunde han få ha vårdnad, gemensam delad vårdnad då? Med tanke på allt det här som hade kommit fram? Och...
Det kom aldrig fram. Det enda jag sa till förskolan att vi har gjort slut. Och hör av dig om han försöker hämta sonen. Han har ju inte gjort det tidigare. Men nu visste jag att jag kände på mig att han kommer göra det bara för att jävlas med mig. Men jag var tvungen att jobba så att då fick jag meddelande. Jag var på jobbet. Då ringde jag till min granne. Sa jag att kan du ta bilen? Kör till dagis. Förskolan och kolla om det är sant. Då ringde jag till förskolan och gallskrek. Var är mitt barn? Då sa de att min pappa hämtade ju. Men jag sa att jag har sagt åt er. Vad är det som händer runt lite grann? Han får inte ha sonen. Jo, men det finns inte på papper. Nej, men jag har sagt att ni kanske kan börja prata med han tills jag kommer på plats. Eller någon annan. Och försök bara ge han lite uppmärksamhet. Börja prata med honom bara för att hålla han på plats tills jag kommer. Eftersom han inte kan ta med sig.
Ni hade inte haft någon vårdnadstvist här eller
nej,
något sånt?
Nej, ingenting.
Ville du att han... Alltså, ville du helst ha ensam vårdnad om barnet?
Ja, jag skulle aldrig någonsin låta han ha något barn. Mm. Aldrig.
Men här, det här är precis när ni gjort slut.
Ja, precis. Mm. Då hade han precis fått en lägenhet halvtimme bort. Då berättade de att jo, vi tyckte att han var inte så helt okej. Okay. Jag bara, hur visste ni det då? Hur såg ni det? Nej, han var lite blek och han hade ju lite röda ögon. Han kom, han sprang upp i trappan och sonen låg så i sängen. Och han bara tog upp han och tog väskan och gick bara ut. Vi hann inte med det som hände. Då åkte jag till hans nya lägenhet. Det var tvåvånings sådär, radhus då. Och jag knackade på hos grannen så de öppnade dörren. Ropade. Jag ringde han svarade inte. Och när jag öppnade blev inkastet så hörde jag sonen är jätteledsen och gråter. Och tvn var på högsta volymen. Så han hörde ju inte ens mig. Och jag hör att han är jätteledsen. Och då försökte jag klättra upp från grannens balkong. Det gick inte. Den dagen ringde jag till polisen. Då sa de att vi kan tyvärr inte komma om det inte är aktuellt för pågående brott. Så kan vi inte komma. Han har ju sin son. Ja, men jag hör att någonting är fel. Han gallskriker och jag antar att han ligger och sover. Och sonen är jätteliten. Han kan inte ens prata ordentligt. Han är bara 2,5 år. Och om inte ni kom hit, jag kommer klättra upp. Jag kommer hoppa in via fönster. Jag måste göra någonting. Han måste ut därifrån. De lyssnade inte. Då ringde jag till socialjouren. Då berättade jag att det har kommit tidigare. Orosanmälningar från skolan, från äldsta sonen. Där han har berättat hur det har varit hemma och sådär. Och då sa jag till dem att jag är beredd att lägga alla kort på bordet. Jag har ljugit för er för att skydda honom. Men nu måste ni hjälpa mig. Han har sonen och han är jätteledsen. Han gallskriker. Och jag är ganska säker på att pappan ligger och sover. TVn är på högsta volymen så att han hör inte ens mig. Här har ni hans nummer. Ring han eller måste ni komma in? För att annars jag kommer försöka ta mig in till lägenheten för att få ut sonen. Jag väntar inte mer än halvtimme, sa jag. Och då hade de fått tag i honom. Då hade de kommit överens om att han skulle ringa mig. Och att han skulle komma inom 2 timmar och lämna tillbaka sonen. Och allting var bra. Och han hade legat och sovit. Och då sa jag, tänker inte vänta så länge. Men de sa att jag skulle åka hem. Hanna hade lika rätt som jag. Eftersom vi hade gemensam vårdnad. Men allting var lugnt och sonen var lugn. Ja, vi hörde inte att någon skrek. Så att det är bara att du åker hem. Han kommer hem om 2 timmar. Då frågade jag, lova mig det. Då sa hon, jo jag lovar dig, han kommer. Vi hann bara komma hem. Det gick kanske 10 minuter tror jag. Då kom han hem med sonen. Så, nej men det går inte att ha han skriker ju bara. Jo, jag hörde det. Och det var nog sista gången han hade sin son.
Fick du ensam vårdnad över barnet?
Det gick. Jag kontaktade ju familjerätten. Och då skulle vi ha ett möte tillsammans med dem. Och han var ju med på att skriva över vårdnaden. Och det gick inte. Han började som skilda saker om mig och hit och dit. Så jag berättade vad jag tyckte, tänkte, vad jag såg, vad jag har gått igenom. Då var jag tvungen att avbryta allting. Så att det här går inte. Vi måste träffas. Bara och en, det går inte att ha er båda samtidigt här. Då hade han sagt att jag ville skriva över vårdnaden till mig då. Och då kom han hem till mig samma dag som han skulle flytta tillbaks till där han bodde tidigare. Han kom, stannade vid hallen och pratade med sonen och han skrev på papperna. Efter det har jag inte sett honom. Nu har det gått 5 år.
Du sa att du utsätts av honom än idag. På vilket sätt?
Vi hade till och med en rättegång faktiskt förra året på grund av... Alltså det har aldrig gått en hel vecka under 5 års tid där jag kunde bara koppla bort stress. Han hörde av sig. Han ringde flera gånger. Jag var tvungen att byta mitt nummer efter 19 år. Jag har haft samma nummer i 19 år. Och jag var tvungen att byta mitt nummer. Och han skickade brev. Han gjorde fake användare. Både på Facebook, TikTok, Instagram. Alltså han kunde göra typ 10 stycken om dagen. När jag blockerar, då gör han ändå nytt. Och när jag gick igenom blockerade lista på min telefon så såg jag att jag hade blockerat 37 nummer som var till han.
37 olika?
Ja, det var det. Och Facebook, alltså det var jättemånga. Instagram, alltså det var jättemånga.
Vad är det han vill eller vad är det han säger när han hör av sig till dig?
Att det var mitt fel. Att jag tog sonen, att hit och dit och du är si och så. Alltså det går inte att prata med han. Och ja, alltså jag får ångest.
Har han hört av sig till dig den här veckan?
Ja. 2 dagar sedan så får jag meddelande på Facebook med hans namn. Både för- och efternamn. Hej, hur mår sonen? Och sen får jag ny följare på Facebook. Då är det han. Då blockerar jag bara. Han har fortfarande umgängesrätt. Men jag har hört av mig till både socialtjänsten och familjerätten. Att från början han lovade att han skulle komma och hälsa på sonen. Då hade jag planerat med gudföräldrarna att de ska vara med i 2 timmar när han är med sonen. 3 olika tillfällen han har lovat sonen och han dök aldrig upp. Nu har det gått 5 år. Han tar ju inte sitt ansvar. Och från början så tvingade jag sonen att prata med sin pappa. Jag gick ju med telefonen bakom han hade högtalaren på. Och så att han kunde prata med sin pappa. Och han ville ju inte. Och där kände jag, men gud, jag tvingar ju honom. Jag sa att den dagen när sonen vill prata med dig, jag kommer ringa till dig. Är det så att om du byter nummer, skicka det till din mamma och pappa. Så att jag kan ta. Men jag tänker inte tvinga honom. Jag vill inte springa efter med telefonen. När jag ser att han vill inte. Nej, sa jag. Ja, det är du som har snackat skit om mig. Ja, då sa jag än idag. Jag har inte ens berättat för han. Varför vi gjorde slut. Han frågade från början. Men jag har aldrig berättat. Inte ens till äldsta sonen. Men jag kommer berätta för dem. När de är äldre. Inte just nu.
Hur har du bearbetat allt det här och hur lever du idag och har du fått någon hjälp? Alltså rent också att prata med någon, att bearbeta det här traumatiska som du har varit med om.
Alltså jag trodde att jag hade bearbetat, men jag inser att jag har inte gjort det. Jag har inte pratat med någon psykolog. Jag bara stängde in alla känslor, tror jag. Det enda som hjälpte mig ta ut all agg som jag hade inåt i mig, det var på gymmet. Jag gymmade 2 timmar om dagen. Gick ner 34 kilo. Och min familj visste inte ens om vad jag hade gått igenom. Än idag jag har inte berättat allt.
Tror du att de kommer lyssna på det här avsnittet?
Det tror jag.
Har du berättat att du ska vara med?
Nej.
Men du tror ändå att de...
Jag sa att det blir en överraskning när de frågade vad jag skulle göra.
Du vill att de ska lyssna?
Ja. Mm. Men det finns jättemycket saker som jag inte har berättat för någon.
Är det någonting mer du känner att du skulle vilja berätta innan vi avrundar det här avsnittet? Någonting som du känner dig bekväm med att dela med dig av? Eller någonting som är viktigt? Och...
Mm.
Mm.
Det var någon dag när jag kom hem så ser jag att han hade druckit. Klockan var runt 4. Och då kände jag att någonting kommer hända. Då gav jag, fixade mat, sonen åt och badat och sen gick han la sig. Och när jag gick tillbaka till köket så ser jag att han är jätteledsen. Och han säger att hans farfar har hamnat i koma. Och han har fått stroke och han kommer aldrig vakna igen. Och då kände jag, och då tänkte jag, men gud. Men då förstår jag varför du är ledsen. Och då hade han druckit runt 3-4 öl. Och sen gick jag in till sovrummet. Och jag hör att han pratar med någon. Jättetydligt. Och det gick kanske en timma. Då kom jag ut så jag bara, hur mår han nu, farfar din? Har du hört någonting mer? Och vem pratade du med? Var det mamma din? Ja, men jag pratade inte med någon. Jo, det gjorde du. Du gick ju fram tillbaka liksom från balkongsdörren till utedörren fram tillbaka kanske 20-30 gånger så att han pratade med någon. Nej, det gjorde jag inte. Nej, ja ja. Så jag minns inte vem jag hörde av mig till. Allting var det till hans mamma eller pappa och frågade hur mår farfar? Han är jätteledsen och har det hänt någonting mer? Men farfar mådde bra. Han hade fått en liten stroke så det var ingen fara. Men han var på sjukhuset men inte så att han låg i koma. Det var någonting han har fått för sig. Okej. Okay. Och sen då när jag gick till köket igen så ser jag att han har skärt sig. Och det rinner blod. Och man ser att han njuter av sig att se att hans arm är fullt med blod. Och kläderna och golvet. Och jag fick i panik. Och då puttade jag bort han och tog bort alla knivar. Och sen tog jag en handduk. Och gjorde en knut där det var som djupt. Och då frågade jag mig, vad är det? Vad gör du? Men jag vill se blod, skrek han. Och tänkte, Gud, sonen ligger och sover. Och då ringde jag till min brukare som jag jobbade åt. Sa det att om det skulle hända någon, det får du ett sms av mig. Ring till polisen. Säg att dörren är olåst. Att de skulle bara komma in.
Knacka. Din brukare sa det?
Ja.
Vem var det då?
Det var den personen som jag jobbade åt.
Ja, du var personlig assistent.
Ja, precis.
Ja, så du ringde den personen.
Mm. Det enda som kunde svara när jag ringde.
Mm. Mm.
Och då, medan jag pratade med den personen, min brukare ändå, då hörde jag någonting gick sönder i köket. Då hade han helt sönder glas och började skära sig ännu mera. Eftersom jag gömde alla knivar som fanns hemma. Mm, där kände jag det här kommer spara ut totalt. Jag måste härifrån eller så måste han härifrån. Och sen kände jag han kommer hoppa från balkongen. Det är något jag kände bara på mig. Och det enda jag gick in, jag låste dörren. Då skrev jag något. Jag vet inte om det var någon siffra eller någonting jag skickade till min brukare så att hon ska ringa polisen. Då kom polisen in. Där kände jag bara, åh vad skönt. Då frågade polisen mig, vad ska vi göra med han? Då berättade de att det var tur att de hann komma in innan han skulle hoppa från balkongen. Och då sa jag att jag vill inte ha han här. Kör han till psyket. Han mår inte bra. Han har druckit men inte att han är full. Han mår inte bra och jag är rädd att ha honom här. Då körde de han till psyket. Han blev ändå släppt 3 dagar efter. Jag har misstänkt någonting är med honom från dag ett. En som är helt 100 där uppe gör inte sånt. Saker som han har gjort. Jag har aldrig varit med om saker som jag har fått uppleva med honom. Aldrig någonsin sett eller hört. Och jag har misstänkt så många gånger någonting är fel. Men jag visste inte vad det var. Jag fick ett samtal från hans ex som han har barn med tidigare. Och då sa hon att hon hade fått ett samtal från hans psykolog att de har gjort en utredning och han har fått en diagnos eller två. Det var schizofreni och empatistörning på högsta nivå, fjärde graden. Att vi skulle, egentligen han skulle då meddela mammorna som han har barn med och att de ska ha lite mer uppmärksam för barnen.
Jag tänkte på den där empatistörningen som står i papprena. Vad står det kring den empatistörningen?
Det fick vi aldrig veta. De berättade ju som inte exakt vad. Men det enda som jag hörde. Och eftersom det kan vara ärftligt så skulle han meddela de tre mammorna som han har barn med, vilket han inte har gjort. Men hans ex fick veta det, så hon ringde till mig och berättade.
Vi ska avrunda här nu. Du sa att du inte har sökt hjälp eller pratat med någon, men att du känner egentligen att du skulle behöva det. Vad känner du att den här poddinspelningen, hur har den känts att liksom få berätta om allt det här?
Alltså när jag började lyssna på Älskade psykopatpodden, det var en kollega som tipsade mig. Det var faktiskt podden som hjälpte mig bearbeta och inse att jag hade ju inte fel om honom. Det finns andra som har gått igenom samma sak, fast olika sätt. Och att jag var inte ensam, för jag kände igen alla händelser som jag har hört på podden. Det har varit, oj, jag är en av dem. Det har hjälpt mig jättemycket. Det har det gjort. På annat sätt var det bara på gymmet. Jag tog ut all min agg och allting som jag bar på. Annars var det bara podden faktiskt.
Vad skulle du vilja säga då avslutningsvis till de som lyssnar eller något budskap i och med det du har levt i och också lever i fortfarande? Hur mår du idag, känner du?
Jag mår ju bra. Men alltså det finns så mycket saker som påminner om honom. Som får mig, alltså jag får ont i magen. Alltså jag får panik. Bara att jag hör att någon öppnar en burk, så sätter det igång min ångest. Då var det om hans drickande. Och det sätter igång direkt att jag får ont i magen. Alltså jag blir förbannad helt enkelt. Och när det gäller alkohol, jag har svårt för män som dricker på grund av han.
Och något annat så som du skulle vilja hoppas att de som lyssnar får med sig utifrån din berättelse?
Idag jag ångrar mig att jag inte pratade med någon från början. Det gör jag. Men om man märker att någonting är fel, gå efter magkänslan. Och prata med någon. Någon kollega, familjen, granne. Någon som du kan lita på. Och håll inte det för dig själv.
Comfort at night. You are the water.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av